Välkommen till Träning utan trams. En podcast där varje vecka ger dig ofiltrerade insikter och principer för att bemästra kost, träning och mindset så att du kan lyckas bättre i jakten på en hälsosammare kropp med mindre fett och mer muskler. Mitt namn är Jonathan Fogelberg. Jag är entreprenör och online coach som har hjälpt över 3000 personer till en snyggare spegelbild och bättre hälsa. Att jag har startat denna podcast är för att otroligt många människor där ute är feta, ohälsosamma och otränade. De flesta är det på grund av okunskap och jag vill inte att du som lyssnar på den här podden ska vara en av dem. Så tack för att du vill spendera några minuter av din tid här med mig idag. Nu kör vi.
All right. Avsnitt 12. Vi fortsätter där vi avslutade förra och ämnet är fortsatt kosttillskott. I senaste avsnittet tog jag upp 5 tillskott jag tycker alla borde ta. Och för att fräscha upp minnet här tänkte jag att vi bara drar igenom dem direkt här om någon har glömt. Så på första plats hade vi multivitamin, mineral. Därefter D-vitamin på andra plats. Tredje plats, kungen av så kallade natty gains, kreatin. Fjärde plats omega 3 och sist på listan ett kvalitativt proteinpulver. Och jag sa att vi skulle ta upp just kvalitet idag och varför man ska se upp för vad man köper. Men som jag också nämnde i förra avsnittet så startade jag mitt eget markkosttillskott 2015 och hade det till och med 2019. Och jag hade då 2015 när jag startade haft mitt tävlingsteam ungefär ett år och jag startade detta enbart för att kunna se till att mina klienter hade de bästa möjliga produkterna. Jag såg inte det som något som skulle vara vinstdrivande överhuvudtaget. Utan hela syftet var bara att de jag coachar inför tävlingar inte skulle behöva köpa skräp. Så min vana trogen, jag har alltid varit bra på att förhandla. Så jag fick prata till mig en otroligt schysst deal från fabriken om att få lov att producera betydligt mindre batch än vad alla andra fick. För igen, tanken med det här market var överhuvudtaget inte alls att det skulle säljas till andra än mina klienter. Så jag beställde hem 300 kilo whey av absolut högsta kvalitet fördelat på 2 smaker och 200 burkar aminosyra med smak av Ferrari godisbilar. Egentligen så var 500 burkar oavsett produkt det minsta man kunde beställa, men på något vis så fick jag förhandla till mig att jag kunde få blanda olika burkar för en total på 500. Och här någonstans började det här. Och några veckor senare kom Schenk och levererade de här 500 burkarna tillskott utan etiketter till min lägenhet på 4:e våningen i Malmö. För i och med att jag inte hade för avsikt att sälja produkterna varken med vinst eller till andra än mina klienter så tyckte jag det var onödigt att trycka etiketter som ändå kostar ett par kronor styck i mindre partier. Så helt utan hemsida och till en början med bara klienter som kunder så började jag sälja kosttillskott för mig i vardagsrum. Smaken var Dumle och Päronsplit på proteinet så när jag skickade iväg de skrev jag bara D för Dumle och P på Päronsplit, eller för Päronsplit på burkarna med en silvrig spritpengar. That's it, det var så man visste vilken smak det var. Men detta spår ur ganska fort för det gav lite ringar på vattnet. Jag tror också att det var just att den gick att köpa via en hemsida och burkarna kom utan etikett som ökade intresset för produkterna. Det fanns liksom inte ens något namn på dem. Det fanns ingen märke, det hette ingenting. Det var Whey och BCA i svarta burkar och det var skrivet med spritpenna på. Som sagt, ingen visste vad märket hette. Och det enda man visste var att man var tvungen att tävla för mitt team eller känna någon som tävlade för mig för att kunna köpa. Men så startade alltså mitt intresse för denna branschen med tillskott och det var helt enkelt för att bistå mina klienter med de bästa produkterna till i stort sett tillverkningspris. För på så vis kunde jag som coach vara säker på att resultatet inför tävlingarna blev så bra som möjligt om jag bara såg till att de inte stoppade i sig utspädda produkter. Och jag vill tro att det var en bidragande orsak till att vi vann i stort sett allt vi ställde upp i 2015 och 2016. Alltså i stort sett allt vi ställde upp i så var vi på pallen topp 3. Vi tog över 100 topp 3 placeringar 2016 på bara ett år. Men som sagt, jag gjorde det här bara för mina klienter för att det fuskas med tillskott, det är alltså vida känt sedan länge för alla som är insatta. Eller nu är det så här, fuskas är kanske fel uttryck. Det finns regler, det finns förordningar på EU-nivå som man måste förhålla sig till när det kommer till livsmedel och dessa regler tillåter att man kan manipulera sina produkter utan att göra något otillåtet. Så jag tänkte här gå igenom hur det görs och även vilka sätt man kan använda sig av för att skydda sig själv i viss mån. Men så här är det. För att tala klarspråk från start och ro hem den första poängen direkt här. Du ska inte tro att bara för något står på etiketten att det stämmer med innehållet. Och det här jag märker att jag inte fick hem poängen på Instagram och varför jag vill dra detta ett poddavsnitt och ha mer än en minut på mig som man annars bara har på Reels. För jag sa att man bör inte köpa ett proteinpulver som kostar under 250 kronor kilot, för det är troligtvis inte bra. Eller med största sannolikhet är det inte bra. Och då börjar jag följa skicka bilder som galningar på produkter. Och så säger de så här, detta protein har 78 gram protein per 100 gram pulver, men kostar 189 kronor för ett kilo. Och jag ska försöka vara tydlig här. Väldigt tydlig på mitt skånska fina lilla vis. Det spelar ingen jävla roll alls vad det står på etiketten. Ska vi ta det en gång till? Det spelar ingen jävla roll alls vad det står på etiketten. För kosttillskott lyder under livsmedel när det kommer till regelverk och så vidare. Och det finns väldigt enkla sätt att parera dessa regler utan att bryta mot att man liksom gör något otillåtet genom att spä ut sina produkter. Och det finns primärt två sätt man kan fuska med sina pulver. Och vi går igenom det här, båda två. Men igen, vi kommer säga detta flera gånger i det avsnittet säkert, men det spelar ingen roll vad det står på etiketten. Så försök häng med nu här så kommer ni förstå hur man fuskar med proteinpulver utan att göra något olagligt och utan att göra något otillåtet. Och man säljer till sina kunder helt enligt konstens alla regler, men man säljer inte exakt vad det står på burken. Så nummer ett, det vanligaste sättet, det är vad som kallas spiking. Och för att du ska greppa detta så tar vi det väldigt basic från start. Protein består av aminosyror. Men så det hänger med. Protein är alltså en sammansättning av diverse aminosyror. Och vissa av de här aminosyrorna är mer viktiga för muskeluppbyggning än andra. Och just dessa andra, som inte har någon nämnbar effekt på muskeluppbyggnad, de är också billigare. De dyra aminosyrorna, det är de som är viktigast för muskeluppbyggnad. Så vad man gör när man spikar proteinpulver, det är att man ersätter de dyra aminosyrorna med billiga, i stort sett verkningslösa aminosyror. Och här är då grejen, det här är inte på något sätt otillåtet. För så länge man inte specificerar på etiketten hur mycket alltså produkten innehåller av varje enskild aminosyra, så gör man inget olagligt eller förbjudet genom att göra så här. Visst, det är absolut fulspel, men det är inom ramarna för de reglerna som finns. För om det bara står totalt innehåll av protein angivet på burken, till exempel står det 78 gram protein per 100 gram pulver, så gör man inget regelmässigt fel om man bara har 40 gram kvalitativa aminosyror och så har man i 38 gram värdelösa aminosyror som man spär ut pulvret med. För att det på en analys visar 78 gram protein per 100 gram pulver. Så är det liksom en enklare labbanalys där man inte kollar vilka aminosyror utan man bara kollar mängd protein, så kommer det här etiketten stämma. Så om vi då säger liksom produkten 78 gram protein står där på. Men bara 40% av detta är bra kvalitet, resten är utspätt. Så här är liksom poängen ni måste förstå. Bara för att en etikett säger 78 gram till exempel protein per 100 gram pulver, så betyder det inte att det är 78 gram bra protein med kvalitet. För hälften kan vara till exempel aminosyran glycin. Och glycin gör nada för dig och dina muskler. Så försök inte att argumentera för att billiga pulver visst har bra innehåll. Billigare pulver består till största del av billigare aminosyror. Så det här är det första sättet man enkelt kan manipulera produkter utan att göra något fel. För om man bara uppger på sin produkt hur mycket protein där är i den och inte vilka aminosyror där är i, så kan du också ha i vilka aminosyror du vill. Då kan du ha jättebilliga aminosyror. Så att det är liksom det vanligaste. Man spär de här billiga, verkningslösa aminosyror. Inget olagligt och inget som är fel och inget som man liksom kan åka dit för. För igen, om etiketten enbart anger en mängd protein per 100 gram och inte specifik mängd av varje enskilda aminosyra, så räknas billiga aminosyror precis som dyra aminosyror på en labbanalys. Så 78 gram protein per 100 gram pulver kan vara helt olika från två olika marken. Men ingen gör något fel. Den ena kan vara superhög kvalitet, den andra kan vara superlåg kvalitet. Ingen gör något fel här. Sen det andra sättet att fuska inom regelverket som finns för livsmedel, det gör man genom att spela på de felmarginaler som livsmedel får ha. För som jag sa, proteinpulver räknas som livsmedel. Och då är det så här att livsmedel som innehåller mer än 40 gram protein per 100 gram får lov att diffa plus minus 8 gram per 100. Så här har vi alltså nästa kryphål. Man kan medvetet stoppa i 8 gram mindre protein per 100 gram pulver utan att man vid en eventuell kontroll bestraffas för att ha gjort något otillåtet. Helt enkelt för att det räknas som livsmedel och viss diff får förekomma. Detta är alltså förordningar gällande livsmedel som gäller i hela EU. Så med dessa två kryphål så blåser man enkelt sina kunder utan att göra något man inte får, och vid eventuella stickkontroller så klarar man sig trots detta. För reglerna ger helt enkelt spelrum för fusk. Och den här klassiska, ni vet, don't hate the player, hate the game, passar ganska bra här. Men för att belysa allt här och får poängen att gå hem innan vi går in på hur ni kan minska risken för att bli blåsta, så tar vi det igen. Nummer 1. Om man inte anger vilka aminosyror sitt proteinpulver består av, så gör man heller inget otillåtet om man spär ut pulvret med verkningslösa aminosyror av billigare sort. På detta sätt minskar man sin produktionskostnad, men mängden protein är fortfarande rätt per 100 gram. Så även om det står 78 gram protein per 100 gram pulver, så är det inte per automatik att tolka som att det är 78 gram vettigt protein. Det kan vara 40 gram bra protein och sen resterande 38 gram kan vara uppfyllt med aminosyror som är helt skräp. Så etiketten här säger inte ett skit om kvaliteten. Men folk verkar tro att man spär ut protein med till exempel socker eller annat. Finns kanske några nötter som gör det, men generellt gör man inte det, för då kan man torska rejält om det inte är den mängden protein det ska vara i. Men spär man ut det med billiga beståndsdelar som fortfarande räknas som protein, så gör det inget fel. Och just detta fallet billigare aminosyror som vid en enkel analys visas som just protein. Sen är det andra sättet att man använder en kalkylerad avvikelse då reglerna godkänner att det diffar uppemot 8 gram per 100 gram pulver. Så man får skriva 78 gram protein per 100 gram på etiketten, men man gör inget otillåtet om man bara har 71 gram i. Så återigen, etiketten är inte vad ni ska bygga ett förtroende från. Och sen, då kommer alltid frågan, men hur vet man om ett proteinpulver håller hög kvalitet? Det enda sättet att vara 100% säker, det är genom att man skickar in pulvret på en labbanalys. Men, och här är ett men, för det kostar, och det kostar rejält. Ett test kostar cirka 7000 kronor från samma laboratorium som Livsmedelsverket anlitar. Det är inget man gör för skojs skull som privatperson, såvida man tar alldeles för mycket pengar över. Och det är därför ingen gör det, det är otroligt dyrt. Och även om man gjorde det, för att vara helt säker på det, så bör man skicka in 2-3 olika tester från samma batch för att verkligen få ett trovärdigt resultat. Så det landar oss ungefär på 21 000 kronor eller mer. Och tillägga ska sen att du som privatperson och som testar eget namn ändå inte är så trovärdig om du sen försöker sätta dit någon för fusk. Om nu någon fuskar man mer än vad som är tillåtet att göra, alltså på med de reglerna som finns. Så ska man nå fram och man vill sätta dit någon, så bör man anlita en tredje part som sysslar med just detta och som köper in och skickar allt på analys på uppdrag från dig. För annars kan du liksom i ditt eget namn skicka in och boy och skriva vilket märke du vill och sen smutskasta dem. Så för trovärdighet här så bör också tredje part sköta allt. Och då går prislappen på avsevärt mer än 21 000 kronor. Och som vidare de inte håller sig till andra regler om vad som finns, så händer ändå inget. Så länge det är inom ramarna för vad som är tillåtet, så händer inget. För de gör inget otillåtet. Så det vi måste förstå också. De företag som väljer att tjäna mer pengar på bekostnad av kvalitet gör inget fel enligt regelverket. Igen, don't hate the player, hate the game. De gör allt enligt konstens och spelets alla regler. Sen absolut, man kan för egen del absolut skicka ett pulver på analys och betala 7000 kronor för detta. Jag har gjort det otaliga gånger i samband med att jag startade mitt märke 2015. Och sen kan man behålla resultaten för egen del, egen vetskap. Mycket mer än så kan man inte göra. Jag räknade nu precis innan jag spelade in den här podden, så kollade jag min gamla mail. Jag hittade att jag mellan 2015 och 2017 har fått tillbaka 8 stycken labbprov. Så att jag antar det är så många jag gjort, för allt ska vara skickat i samma mail. Och det var stickprov jag gjorde på konkurrenter, just för att kolla vad har jag för motstånd, vad har jag för konkurrenter, vad gör de och vad är det de levererar. 7 av de här var väldigt utspädda, men inget av de här pulverna var så fel att det inte var fusk som anses som godkänt inom de förordningar och regler som finns. Och det är alltså här det blir så skevt. Man kan som konsument inte göra särskilt mycket för att kontrollera detta. Men, och det här är också kontroversiellt, som folk vägrar inse. Jag kan lova dig att priset avslöjar till viss del. Jag har varit i branschen i ganska många år, sedan var jag ifrån den i 3 år, och priserna har eskalerat på råvaror efter covid. Och det jag kan säga prismässigt, om ett proteinpulver är gjort efter 2020 och det kostar under 250 kronor för ett kilo, så är det med 99% säkerhet utspätt. Alternativt att företaget i sig sysslar med välgörenhet och medvetet säljer med förlust. Sen kan du själv avgöra hur trovärdigt det är att någon säljer saker medvetet med förlust för att de vill att dina muskler ska ha bra byggstenar till låga priser. Jag vet inte om du tycker det känns rimligt, men så är det. Och Ska du köpa ett protein med chans till att det håller hög kvalitet så behöver det kosta mer än 250 kronor kilot. Då är det rimligt att anta att det kan vara väldigt bra pulver. Därmed inte sagt att det per automatik är så. Det finns givetvis skojare som säljer skit även för mer än 249 kronor kilot. Men chansen att ett pulver är bra för under 250 kronor kilot, den är minimal, nästan obefintlig skulle jag säga. Chansen att det är bra för en dyrare peng är avsevärt större, men det är inte 100% garanti. Men här är det alltså det enklaste sättet att navigera innan man gör sitt köp. Det är bara att kolla priset. Är det billigt, är det skit, är det dyrt så finns det stor chans att det är bra. Det behöver inte vara bra, men är det billigt så är det skit. Och sen när man väl köpt det så finns det andra knep hur man kan kontrollera ett pulver som jag brukar instruera mina klienter till att göra när de frågar om kvalitet på det de använder. Kan bland annat använda ficklampor eller bygga pulverslott. Men jag tänker att vi kan spara det knepet till lite längre fram. För jag har tänkt att ha den här podden väldigt länge så vi kan inte bränna av alla knep här från start, tänker jag. Men väl i en butik eller på en hemsida så är priset det bästa att navigera från. Det är inte 100% att det är bra för det är dyrt, men det är 100% att det är dåligt om det är billigt. Så innan vi går in på tre tillskott här som du aldrig ska köpa så ska vi ro hem den här poängen en gång för alla. Så jag inte får massa bilder på näringsvärden och texter som det här fel, detta proteinet kostar 189 kronor för ett kilo och har 78 gram protein. Poäng 1. Man spär ut aminosyror. Man byter bra aminosyror mot dåliga, billiga aminosyror. Således blir kvaliteten på proteinet sämre. Men eftersom aminosyrorna här ersätts med aminosyror så förändrar det inte mängden protein per 100 gram. Det är enbart kvaliteten som förändras. Till det sämre. Detta är inte otillåtet, det är bara rejält fulspel. Men man byter alltså bra aminosyror mot dåliga aminosyror och man behåller samma proteinmängd per 100 gram. Det är bara kvaliteten man försämrar. Och kvaliteten i detta menas då hur väl det kan användas för dig att bygga muskler. Som jag antar är ditt mål eftersom du lyssnar på den här podden. Och poäng 2. Livsmedel med mer än 40 gram protein per 100 gram får lov att diffa plus minus 8 gram protein per dessa 100 gram. Således kan man alltså göra en medveten kalkyl, ha i 8 gram mindre protein än vad etiketten säger och ändå klara en stickkontroll. Inte heller detta är otillåtet. Så låt inte luras av mängden etiketten anger. Man kan fuska rejält inom de ramar och regelverk som finns och ett billigt pulver för under 250 kronor är 99% manipulerat med de priser som finns på råvaror idag. Så jag hoppas att poängen gick hem här. Etiketten betyder inte ett skit. Och som jag avrundar del 1 med i det här för avsnittet, även om du ger 300 kronor kilo för proteinpulver så är det fortfarande per gram protein ungefär halva priset mot vad protein från kyckling kostar. Så sluta shoppa efter låga priser. Inse att du får riktigt bra pulver från många marker där priset per gram protein är under hälften mot vad priset för gram protein från kycklingar. Och i dessa tider där många är besvärade över ekonomin så är det ett kvalitativt proteinpulver något som definitivt ska finnas i din kost. Och där släpper vi den punkten, tänker jag, och så rundar vi av med tre tillskott du aldrig ska lägga pengar på. För som jag sa i förra avsnittet, jag har bränt mer pengar vill erkänna på onödiga tillskott. Dock inga på dagens lista, men dessa tillskott är de jag ser för många tro på och slösa pengar på. Så vi bara drar igenom det snabbt där. Först ut på den listan, också som vi är inne på under förra avsnittet, fat burners. Det finns inga lagliga tillskott längre som ger dig en märkbar effekt på din fettförbränning. Inga, simple as that. De preparat som bokstavligen bränner fett är otillåtna och i många fall klassade som doping. Och sen är nästa tillskott att aldrig köpa testosteron boosters. Nej och åter nej. Det är samma här. Det finns inget lagligt som höjer ditt testosteron så pass att du får en märkbar muskelbyggande effekt. Alla preparat som verkar på detta sätt i kroppen är klassat som doping. Det finns inte något tillåtet som ökar ditt testosteron. Och det leder oss också in på det tredje som många försöker sälja. Det är också främst till män som även de köper testoboosters. Något ni heller aldrig ska köpa är alltså potenstillskott. Det funkar inte heller. Vill du ge din krigare lite support så får du ta riktiga grejer såsom Viagra, Camagra eller Cialis. Det är dock läkemedelsklassat så då får du rådgöra med en läkare för såklart. Men inget du köper över disk gör dig hård. Och jag tror om ni zoomar ut lite här och reflekterar över vilka personer man riktar sig mot med dessa tre typer av tillskott så ser vi ganska fort att man vänder sig mot desperata personer. Och här har ju tillskottsbranschen blivit en miljardindustri. för att man riktar sig till väldigt stor del mot desperata personer. Man säljer det här skräpet till desperata stackare som är på jakt efter en quick fix. Och man lurar tjockisar att de kan ta en tablett så försvinner alla de hundratusentals kalorier de har överätit. Och det som främst letar efter testosteronboosters är ju generellt feta män som troligtvis inte ens ser sin vän där nere när de tittar ner utan där han står mage i vägen. Och samma här, dessa är desperata och vilja att betala för sockerpiller i hopp om att få upp sitt testosteron. Men det enda man ska göra i sådana fall, om man är för fet och känner att de områden man binder fett är bröst ut mot armhålor, mage och kärleksantag, det är att kontakta en specialistklinik för testosteron. För har du testosteronbrist så kommer en läkare från en specialistklinik att hjälpa dig. Om du har manboobs och brösten liksom smälter ihop med armhålan så bör du kontakta en specialist omgående. Det är liksom ingen män med mycket testosteron i kroppen har manboobs där armhåla och bröst flyter samman. Gör det och så styr du upp din kost och börjar träna. För om du äter bra, tränar hårt och dessutom får testosteron från en läkare så kommer du inte heller behöva potensmedel. Tro mig, du kommer uppleva ett tonårstält på nytt. Sen finns det givetvis fler saker som är helt onödiga, men det är de tillskott som levererar minst sett i sina löften. Och sen på tal om potensmedel, helt från ingenstans, men som lite kuriosa, kommer tänka på här, jag vet inte varför jag kommer tänka på detta, men väldigt många kroppsbyggare och fitnessatleter tar detta en timme innan scen vid tävlingar. Även kvinnor, det är inte många som pratar om detta. Kanske ni lärde ett nytt. Men det ger ett otroligt ökat blodflöde och den hårda effekt som annars uppstår på mindre kroppsspelare i samband med detta intaget förflyttas och man börjar pumpa lite med hantlar innan man går på scen. Det hjälper blodflödet i dessa muskler som tränas och man blir mer vaskulär. Också otroligt vanligt vid photoshoots. Jag vet faktiskt inte varför jag kommer tänka på det, men så är det. Jag tog det själv inför alla mina plåtningar till tidningen Body, vilket gav mig otroligt mycket ådror på armarna. Så det är någon som har kollat på mina gamla artiklar, så är de ådrorna, fick hjälp med dem. Men inför tävling vågar jag aldrig ta det, med risk för att missöden skulle ske. Men väldigt många utmanar ödet och riskerar ett tält för det där lilla extra med ådror. Se dock inte detta som en rekommendation för att bli ådrig, gör inte det här. Se det som en anekdot från mitt förflutna och något som förekommer väldigt frekvent bland fitnesseliten, både män och kvinnor, men som ingen talar om. Men jag har lämnat den här branschen så jag kan tala om allt som händer i den. Och när det kommer till kosttillskott, snälla, fråga inte mig vilka marker jag rekommenderar. Inom 6-8 veckor här kommer vi lansera ett marker jag 100% står bakom. Det kommer att vara bästa möjliga kvalitet. Och det kommer också kosta därefter. Men när väl dagen är kommen och vi släpper det, så är det enda jag kommer att rekommendera, för det är det enda jag vet vad det består av, för det är jag som har satt ihop recepten för produkterna. Och ni kommer inte missa denna lansering, tror mig. När det finns ute så kommer ni både se och höra om det, både i podden och på Instagram. Så med det sagt så avrundar jag nog detta avsnittet. Och vi gör det, ja, på det liksom. Future looks bright. Det kommer bra tider för er som vill ha kvalitativa kosttillskott. Och that's it för detta avsnittet. Jag hoppas du gillade och fick med dig nya insikter som kan gynna dig i din träning. Om du gillar vad jag gör och du känner att tiden du lyssnat var väl spenderad, så gå in på iTunes, ge denna podcast 5 stjärnor och dela den med minst en person du tycker borde höra den. Om du vill komma i kontakt med mig så gör du det enklast via Instagram på @jonathanfogelberg eller maila till mig på jonathan@coachef.se. Stort tack för att du lyssnade.